Byn Ma Bei i Kinas expansiva kustområde. De lokala kommunistledarna åker komfortabelt till sina splitternya Cadillacar. På bara 10 år har de helt förvandlat Ma Bei. En gång en fattig by som hankade sig fram på jordbruk. Idag är det ett industrikonglomerat som värderas till 200 miljoner kronor. Det liknar inte kommunism, men den här kinesiska lösningen har visat sig lönsam. Bilarna är köpta för pengar som man tjänat på verksamheten. Ledarna i Ma Bei inspekterar sitt senaste projekt. Det är ett samriskföretag som har startat tillsammans med ett företag från Taiwan. De har investerat 10 miljoner kronor i den här fabriken som tillverkar finmekanik. Det är ett av 20 samriskföretag i byn. För ledarna har det medfört att de inte längre förflyttar sig på cykel eller bär grova arbetskläder.
Does anyone say why are the leaders going around in posh cars when I have no car, just a bicycle?
So it's just a分工不同。所有企业的作用不一样。所有企业的作用不一样，分工不同。他们很理解的。我们这里的老百姓呢很理解。我们最终的马北村的打算呢，就是到2000年呢，每人能够住上。
De nya villorna med eget simbad håller redan på att byggas. Samtidigt bygger man semestervillor för turister. Arbetskraften hämtas utifrån. De flesta i byn har industriarbete. Det ser ut som ren kapitalism, men skillnaden är att tillgångarna ägs av de 800 byborna i Ma Bei. Det var deras besparingar som finansierade de första enkla fabrikerna för 10 år sedan. Och nu får de återbär. Ma Bei ligger vid Yangtze-floden, inte långt från Shanghai. Och har följt med i det ekonomiska uppsvinget i Kinas kustområden. Men om man reser upp för floden till städer som Wuhan, 120 mil från kusten, så hittar man ett helt annat Kina. Wuhans ekonomi grundades på stål- och textilindustri. Det är som de gamla engelska industristäderna Sheffield och Manchester tillsammans, fast 3 gånger större. De flesta av Wuhans 7 miljoner invånare arbetar i de industrier som grundades av Mao, centralplanerade, skyddade mot konkurrens, stöttade med bidrag. Men nu är det på väg att ändras. Historien bakom förändringarna började inte här utan i stans utkant. Byn Jintai ligger en knapp timmes bilväg från staden. Men på Maos tid var det här länge en helt annan värld. Att bo i en kinesisk by var som att bo i ett grönt fängelse. Det var nästan omöjligt att komma härifrån. Individuella initiativ bestraffades hårt. Man var med i ett lag som arbetade för kollektivet och man gjorde som man blev tillsagd. Men för 15 år sedan förändrades allting. Kollektiven avskaffades och jorden delades upp. Som alla andra fick familjen Wan en egen jordlott att odla. Familjen Wan har mycket mera mat på bordet nu när det privata jordbruket kommer tillbaka. Men de flesta bönder har det mycket sämre ställt än stadsborna. Dottern i familjen, Chen Ju, vet att man kan leva mycket bättre. Reformerna har tillkommit just för att ge bönder som familjen Wan en chans att få det bättre. Idag deltar familjen Wan i reformexperimentet. De gamla fasta statliga bomullspriserna har avskaffats. Och priserna har stigit så att de återspeglar utbud och efterfrågan. Kinas experiment med marknadskrafterna genomförs successivt. Ingen chockterapi som i Ryssland. Familjen Wan får tid att anpassa sig. Så länge bomullspriserna står sig blir det mer pengar för familjen Wan. De kinesiska bönderna hör till de mest målmedvetna spararna i världen. En del av sina sparmedel har familjen Wan investerat i ett annat slags experiment, en industri i byn. Mellan fiskdammarna och risfälten ligger en bomullsfabrik. Det här är en av hundratusentals småindustrier som vuxit upp över hela den kinesiska landsbygden. Familjen Wan använder sina sparpengar till att köpa ett jobb här åt sin dotter. Lönen är låg, men det är bättre än att vara kvar i jordbruket. Fabriken ser ut som det gjorde i England på drottning Victorias tid. Det finns ingen anställningstrygghet och förhållandena är dåliga. Men genom sådana här företag har man skapat 100 miljoner nya jobb på landsbygden. Fabriken drivs på kommersiella grunder. Om den inte går med vinst måste den läggas ner. Då skulle familjen Wans dotter få gå tillbaka till jordbruket och hennes föräldrar skulle förlora pengarna de investerat. Men den risken tar familjen gärna. För de väldiga statliga industrierna i Wuhan är de nya konkurrenterna på landsbygden ett hot. Det här är bomullsfabrik nummer 2, ett av världens största väverier. Det är en dinosaurie som nu hotas av det nya ekonomiska klimatet i Kina. Företaget har 2000 arbetare för mycket och går med stora förluster. Ändå tar man in en hel armé av lärlingar. Mao lovade städernas arbetare full anställningstrygghet åt dem och deras barn. Sådana åtaganden försvagar konkurrenskraften, säger företagsledning. Peng Nanwei och hans fru träffades på bomullsfabrik nummer 2 och gifte sig där. Paret har en dotter, Peng Lö, det enda barn man får skaffa sig. Hon står först i kön när hon ska söka jobb. På Maos tid hade städernas arbetare privilegier som folk på landsbygden aldrig fick. Att ta bort dem vore politiskt farligt. Familjen Peng har fått sin lilla lägenhet genom företaget. Detsamma gäller de övriga 6000 anställda och flera tusen pensionärer. Alla skulle äta ur samma riskål, sa Mao. Det betyder rätt till lön, bostad, sjukvård, utbildning och pension. Allt bekostas av företaget. Det är som en egen stad. Paret Pengs dotter går i en av de 5 skolor som företaget driver. Om någon blir sjuk har företaget ett sjukhus.
Om 这么个厂要是停止生产，那么我们每一个月的实质上的费用，固定费用和半固定的费用，也就是说不管你生产了多少的实质上要支出的开支呢，大约是4500万元。
Men underskottet på 4 miljoner kronor i månaden har inte orsakat någon större nöd för fru Peng. Trots förlusten har lönerna höjts. För att inte äventyra lugnet i städerna har staten betalat allt större subventioner. Så när fru Peng köper kött är det staten som betalar. I Peking, långt upp i norr, börjar tålamodet med statliga förlustföretag ta slut. Subventionerna som de får är en åderlåtning som man inte längre har råd med. Om Kina ska kunna öka sin konkurrenskraft måste den statliga industrin också konkurrera på marknaden, anser högt uppsatta personer i regeringen. Men snabba förändringar kan vara politiskt riskabla. När tryckeriet i Wuhan gjorde konkurs 1992 övertogs det av ett företag från Hongkong. Idag går fabriken med vinst tack vare exporten, vilket är precis vad ledningen önskar. De kinesiska cheferna för samriskföretaget har nu övertagit ledningen. Två tredjedelar av den gamla arbetsstyrkan fick aldrig pröva på företagets nya funktionssätt och den högre lön som det medförde. De behövdes inte längre och avskedades med 65 kronor i månaden. Men det var inte alla som stillatigande accepterade det. Wuhan var chockad av uppsägningarna. För att avleda spänningen hjälpte myndigheterna en del avskedade arbetare att sätta upp stånd på Hanjiu-marknaden, en av Kinas största. Nu klarar de sig bra. Men till och med i den lyckligt lottade minoriteten finns det fortfarande ett missnöje med de plötsliga förändringarna. Trycket på städernas arbetare ökar. Framför järnvägsstationen i Wuhan tar varje dag tusentals trötta bönder igen sig under sin långa resa till kusten där de ska söka arbete. Allt fler gör uppehåll i Wuhan och är villiga att arbeta för lägre lön än stadsbefolkningen. Om man stoppar den här folkvandringen kan det utlösas oroligheter på landsbygden. Men om man inte gör det ökar pressen på städerna. I bägge fallen kan ledarnas ställning hotas.
The greatest challenge to the communist state in China since the 1949 revolution had begun.
Demonstrationerna på Himmelska fridens torg handlade om mycket mer än demokrati.
Soon down the avenue of eternal peace came an armored personnel carrier, lumbered along like an animal among hunters.
Studenternas och arbetarnas protester gällde jobben, inflationen och korruptionen. Liknande demonstrationer hölls i Wuhan och andra städer över hela landet. Demonstrationerna slogs ner med en brutalitet som chockade hela världen. Världsbanken, som nu hjälper Kina med reformarbetet, anser att den ekonomiska politiken idag bestäms av rädsla för social oro.
The Chinese fear of unemployment is very, very big. They would not like to undertake any kind of economic program which is going to create a tremendous impact on the labor market. They would not like to have hundreds of thousands of people unemployed because the economy is being restructured, because industries are being reorganized.
Why is the fear so big?
For the Chinese, stability is a very important thing. Economic stability, political stability. Remember, they've been through some very, very difficult periods.
Beståndsdel i den kinesiska lösningen idag är att försöka genomföra reformer utan att glömma traditionerna.
This is the Wuhan Iron and Steel Company, the second steel base in China. During the past two years, heroic workers here have built the number one and number two blast furnaces one after another at high speed. Today, the number one open hearth furnace is also completed ahead of time.
Järn- och stålverket i Wuhan byggdes med revolutionär glöd och hade inget behov av västerländska affärsmetoder. Storleken var det enda som räknades. Men idag behöver företaget nya investeringar om det ska klara den kvalitet som kunderna efterfrågar. Staten ställer inte upp med några pengar så företaget tänker sälja aktier på börserna i Kina eller utomlands. Cheferna citerar inte längre Maos lilla röda. De talar marknadsekonomins internationella språk. Ingen skulle köpa aktier i dagens otympliga jätteföretag med dess enorma personalstyrka. Järn- och stålverket i Wuhan ska delas upp. Ståltillverkningen ska bjudas ut till nya ägare och bara de arbetare som behövs för den direkta produktionen får stanna kvar. Klockan är 6:30 på morgonen. I Järn- och stålverkets park är det dags för dagens motionsdans. Feng Jinhua lär ut dans för att tjäna lite extra. Hon har blivit av med sitt trygga jobb som hårfrisörska. Stålverket vill inte ha kvar skönhetssalongen. Men i Kina brukar man inte rätt och slätt ge folk sparken. Företaget låter henne driva den gamla salongen till nedsatt hyra i ett års tid för att se om hon kan få igång en lönsam verksamhet. Malmgruvan i Daye sägs vara det djupaste dagbrottet i världen. Den ska också avskiljas från det nya stålföretaget. Daye-gruvan är långt ifrån lönsam. I många år har den varit beroende av kraftiga bidrag från huvudnäringen. Annars skulle den inte klara sig. Nu ska gruvan lotsas över till marknadsmässiga villkor under en treårsperiod då bidragen successivt minskas. Man ger den en chans att överleva.
这个我们分离出来以后呢，这个使我们矿山呢脱离蒙体，这样呢是可以更好的把这种压力变成动力。
Uppgiften är enorm. Daye har 10 000 gruvarbetare, vilket är alldeles för många. Reserverna minskar och snart finns det arbete för bara 3 000. Gruvarbetarna som en gång var det socialistiska arbetets hjältar har blivit överflödig arbetskraft. Lin Yuanpi har fått i uppgift att försöka lösa problemet så att man undviker politiskt oacceptabla uppsägningar. I staden Daye är nästan alla beroende av gruvan och den kedja av förlustbringande verkstäder som växte upp kring den. Strategin är järv, att förvandla gruvans verkstäder och servicenäringar till lönsamma företag så att folk kan få nya jobb när malmen är slut. Svetsverkstaden är så fallfärdig att den inte ens får ihop till några löner. För att göra den lönsam ska gruvan finansiera ett investeringsprogram som ska ge nya och säljbara produkter. Men den här gången får man betala tillbaka lönesubventionerna.
Manager Liu says no more money.
Liu Jun is holding no money. We want to borrow money. 12月份, 争取还一部分, 明年脱，正式脱产。
In America or Britain, a factory like this, which couldn't pay its wages, it would be closed down. Why don't you do that?
Tvärs över gatan ligger en annan verkstad, men där är det gladare tongångar. Här renoverar man stora elmotorer och transformatorer. Tidigare arbetade man bara åt gruvan. Nu har Liu Yuanpi sagt att de ska ta alla uppdrag de kan få. Efterfrågan på energi har skjutit i höjden och man har lätt kunnat ta hem lönsamma år. Arbetsmoralen har också förbättrats. Lönsamma verkstäder kan betala högre lön. Men de pengarna räcker inte på långa vägar för att klara de investeringar som behövs i Dai. Stålverket kanske kan bidra, men bara om det går med vinst. Under tiden ökar kostnaderna för att undvika avskedande.
If you are used to the Western way of doing things, then it sounds crazy. But if you are Chinese, then it makes a great deal of sense. The important thing is that those who are unemployed have the opportunity, have at least the opportunity to find employment somewhere else. And that's what they're working on. But there will be some pain. Restructuring is never without pain.
I städerna håller en mer välbekant form av marknadsekonomi på att utvecklas. Den drivs till stor del av människor som har valt att lämna tryggheten i statens tjänst för att starta eget. Xiao Wenhua var tidigare chef för staden Wuhans propagandaavdelning. Nu har han slagit sig på inredning och öppnat sin andra butik. Många av Xiaos kunder har tagit samma risk. Hans affär är som Aladdins grotta, dit de kommer för att leta efter lyx. När de köper de drömmar han har att erbjuda skapar de nya jobb. De är också en del av den kinesiska lösningen. Det här är Xiaos senaste projekt och hans första bilburna inredningsservice. Allt görs med ett leende. Kunden har också just gått över till den privata sektorn. Liu Shuwen var förut chef för en statlig kemisk fabrik. Nu driver han ett konsultföretag som går bra. När han slutade på fabriken blev han av med lägenheten. Men nu har han råd att köpa en egen och låta fackmän ta hand om inredningen. Förut hade han aldrig haft råd med det här, trots sin höga ställning. Lika lön är något som är på väg bort i Kina. Liu tar marknadsmässigt betalt för sina tjänster. Trots att Liu har blivit potentat i den privata sektorn är han fortfarande kommunist. Han ser ingen motsättning mellan sin privata förmögenhet och medlemskap i kommunistpartiet. Det viktigaste är att göra Kina modernare och effektivare.
总的来看呢，我们感觉到一个目前这样的做法，我们感觉到第一个能够体现自我价值啊，自我价值。第二个呢，就是我们感觉到呢，工作比较自由。
Affärsverksamheten lockar inte bara enskilda. Idag finner man nya affärer kring allmänna biblioteket i Wuhan, som förr var en högborg för den marxist-leninistiska ideologin. Det var för att skaffa mer pengar som biblioteket byggde affärerna och startade en rad andra projekt. Idag är bibliotekets inkomster från affärsverksamheten större än bidraget som det får från staden. 70% av vinsten används till att rusta upp anläggningen. 30% går till de anställda.
这个以前是不敢想的，就是文化人呢是不能够经商的，文不能经商的，这个老传统的东西都有。
Begäret efter att tjäna pengar har också en mörkare sida som är politiskt farlig. Det här är korruptionsroten i Wuhan. På de senaste 5 åren har man behandlat 25 000 anmälningar. Det är mest anonyma uppgifter man använder för att bekämpa korruptionen inom partiet. Det här är ett politiskt problem och en av de främsta orsakerna till demonstrationerna på Himmelska fridens torg. Men att få bukt med det är inte lätt. Korruptionen frodas som aldrig förr. De som har makt utnyttjar den till att tjäna pengar. Här är ett av offren. Anslagen visar att rättvisan är obeveklig. Den röda bocken betyder att en dödsdom har verkställts. Ändå ökar korruptionen. Och inte hjälper det att de dömda visas upp offentligt. I det nya Kina tycks det här problemet inte gå att lösa. Det medger högt uppsatta rådgivare till regeringen.
因为个人利益和集体利益之间的矛盾总是存在着，我们希望它能够统一起来完成。En
erfaren ekonomisk expert i Hongkong anser att problemet inte alls är unikt.
If it's in small doses, I don't think it will damage your health dramatically. But the problem with corruption is how do you keep it in small doses? And in China and other communist countries where people didn't have anything for 40 years. Now the economy is opening up. It's like unleashing a horde of children into a toy shop. They want everything overnight. And the greed factor is just unbelievable. And I think in some areas the corruption has gone too far.
Men det är inte bara korruptionen som man har tappat kontrollen över. Varje morgon försätter Wuhans största varuhus tusentals kunder i den rätta stämningen med hjälp av den här teatraliska ceremonin. Kunderna behöver inte så mycket uppmuntran. Pengarna i de kinesiska konsumenternas fickor betyder att inflationen stiger och att det är risk för en åtstramning av samma slag som föregick händelserna på Himmelska fridens torg.
不希望出现像88年的这个通货膨胀。
Bakom den bestämda fasaden känner partiet djup oro för inflationens följder. När Mao presiderade i folkets stora sal gjorde provinsledarna oftast som de blev tillsagda. Men genom reformerna har de fått mycket större självständighet. Några av dem har utnyttjat sin makt till att förmå bankerna att ge lån som sätter fart på den lokala ekonomin, men också på inflationen. Nu när ideologin blir allt otydligare får de ekonomiska resultaten avgörande betydelse. Än finns det inga tecken på någon demokratisering i Kina. Och på regeringens presskonferenser blir det fortfarande mer pampiga deklarationer än fakta. Men när den senaste sjumannaregeringen i mars presenterades för världspressen togs president Jiang Zemin och hans grupp emot med stor uppmärksamhet. De flesta blickar riktades mot vicepremiärminister Zhu Rongji. Hans uppgift blir att reformera centralbanken. Det är nödvändigt om man ska få bukt med inflationen. Zhu har också planer på att reformera skattesystemet så att centralregeringen får en större andel av pengarna. Det behövs för att skapa jämvikt i statsfinanserna. Bägge reformerna är nödvändiga för att Kina ska kunna ta steget från maoism till marknadsekonomi. Västvärldens uppmärksamhet riktas mot Zhu Rongji och den plan på 16 punkter han gjort upp för reformarbetet.
He's doing a very good job in announcing the measures. How he will implement the measures, that is a totally different matter, because if a province doesn't go along, do you want to send in the army, or who do you want to have to rectify the problem that someone doesn't want to pay the tax or doesn't want to implement the new rules?
I can't attach more importance to anything that the Chinese have done in the last 10 years than I would to Zhu Rongji's 16-point plan, and it's succeeding. It is that important. It is a critical time in China's economic history. And the success of Chinese economy over the long run will depend on this program being implemented successfully.
Den statliga kinesiska televisionens bevakning är maximal när den högsta ledningen manar provinserna att följa partilinjen. 1992 reste president Jiang Zemin ut på landsbygden. Bönderna klagade över att lokala befattningshavare la på de olagliga avgifter. Avgifterna har utlöst oroligheter och våld på landsbygden. Bönderna fick löfte om att den här hanteringen skulle stoppas. Men i ett land av Kinas storlek har ledningen svårt att driva igenom sin politik. När TV-teamet besökte området ett år senare fann man att avgifterna fortfarande var för höga. Det kan bli svårt att upprätthålla stödet för reformerna. Med ett skådespel som skulle passa i Hollywood invigs en bro i det rika Shanghai. En av Shanghais gunstlingar är här för att leda ceremonin. Det är bara staten som kan genomföra väldiga projekt av det här slaget. Men Zhu Rongji vill att ekonomin i övrigt mer och mer ska styras av internationell konkurrens.
Shanghai, 坚持, 服务全国, 面向世界的, 反正, 走在改革开放的前列.
I fortsättningen måste han klara av en svår balansgång. Att hindra inflationen från att skjuta fart utan att strama åt så hårt att han förstör chanserna för de fattigaste.
If the economy continues to grow as rapidly as it has been growing over the last 12, 13 years, then I don't think it really matters a great deal if you have 100,000 millionaires or 500,000 millionaires. But if the poor begin to suffer, whereas a lot of money is being made by people who are economically more active, then you have the potential of social and economic unrest.
På den statliga bomullsfabriken nummer 2 i Wuhan fortsätter man i gamla spår. Ett ordentligt socialt skyddsnät skulle göra det möjligt för fabriken att avskeda den övertaliga arbetskraften, men det ligger kvar på planeringsstadiet. Under tiden försöker man bara överleva. Fabrikens ekonomi är så usel att man inte ens har råd att köpa bomull. För andra gången vädjar ledningen till arbetarna om hjälp. På anslagen ber man dem investera 10 miljoner kronor av sina sparmedel i fabriken. Nu gäller det mer än bara jobben, men de flesta arbetare ställer upp på ett sätt som är typiskt kinesiskt. Lag från de olika företagen i Wuhan brukar varje år hoppa i Yangtze-floden för att högtidlighålla ordförande Maos berömda simtur. Det gäller att försöka simma tvärs över floden. Men den här gången hade bomullsfabrik nummer 2 inte ens råd att vara med. Oväntat kraftiga strömmar drog med några lag nedströms och många hade svårt att hålla kursen. Att fullfölja övergången från kommunism till marknadsekonomi blir inte heller lätt. Faran för politiska omvälvningar är alltid närvarande. Och om de slås ner i stor skala riskerar man ett internationellt fördömande och kostsamma sanktioner. Men om ledningen lyckas hålla reformkursen har de här typiskt kinesiska lösningarna lett till förändringar som är revolutionerande för både Kina och den övriga världen.
September 1994. Kina och födelsekontrollen.
Ett exempel på mycket drastisk befolkningspolitik är Kina. Ett barn i regeln, och regeln är sträng. Den driver många familjer att överge sina barn.
Byn Hejuang med 2400 själar i den kinesiska kustprovinsen Shandong. Den sociala kontrollen här är strikt. Det är både kommunistpartiets politik och gammal sed. Här får inte födas mer än ett barn per familj. Mensen kontrolleras och registreras varje månad. Efter 3 års äktenskap är det tillåtet att föda barn, men det måste ske just det året. Blir det något barn så följer tvångssterilisering av man och hustru. Blir det inget barn måste paret söka nytt tillstånd från byledningen. Och deras svar beror på hur många barn som sammanlagt föds i byn. Alla undervisas i familjeplanering. Man kontrollerar varann i enheter om 3 familjer. Otillåtna havandeskap leder till tvångsabort och bötesstraff för de övriga inom enheten. Politiken har följts i mer än ett årtionde och tidvis stenhårt. Kinas människomassor får det att knaka i fogarna, särskilt i städerna, dit miljoner fattiga från landet söker sig i hopp om levebröd. Om man bara får ha ett barn så ska det helst vara en pojke. Söner anses viktigare, de ska föra släktnamnet vidare. Det finns uppgifter om att flickebarn bara lämnas och dö, som de här, i provinsen Hunans huvudstad Changsha. Straffen för den som skaffar för många barn är hårda. På en Hongkong-tidning samlar man uppgifter om hur släktingar till kvinnor som blivit havande en gång för mycket fängslas. Om vilka summor det kostar att kringgå lagen, flera tusen yuan, en jättesumma i Kina, för den som vill ha doktorns hjälp att föda ett andra barn i löndom, eller för den som vill göra sig av med ett flickfoster och skaffa pojke istället. Könsobalansen märks redan. Det finns nu rapporter både om kvinnobrist på en del håll och om hur unga kvinnor rövas och gifts bort. Kinas befolkning växer med 14 miljoner om året. På bara 5 år har den stigit från 1,1 miljard till nästan 1,2. Under Maos tid vid makten uppmanades kineserna att föröka sig och tillväxten blev enorm. Sen Maos död har myndigheterna försökt vända det tungt lastade skeppet för att det inte ska sjunka. Men de har inte silkesvantarna på.
Den 2 november 1994. Kinas balansgång.
Kinas premiärminister Li Peng besöker just nu den forna fienden Sydkorea. Med besöket bekräftar han att handelsrelationer numera är viktigare i Ostasien än de ideologiska motsättningarna. Båda länderna har också ett gemensamt intresse av att förmå Nordkorea att hålla sitt avtal med USA om en avveckling av kärnvapenprogrammet.
Kinas delikata balansgång mellan ideologisk vänskap med Nordkorea och blomstrande ekonomiska relationer med Sydkorea återspeglas av dagens kinesiska tidningar som ägnar halva första sidan av premiärminister Li Pengs besök i Sydkorea och den andra halvan åt presidenten Jiang Zemins möte med nordkoreanska politiska och militära ledare. Kina fortsätter alltså ännu 2 år efter det diplomatiska erkännandet av Sydkorea att på det officiella planet inte kränka någon del av de två ärkefienderna på den koreanska halvön, men gör heller ingen hemlighet av den växande betydelsen som dess ekonomiska förbindelser har med Sydkorea. Handeln översteg enbart det första halvåret 5 miljarder dollar jämfört med 300 miljoner med Nordkorea. Sydkorea har kapital och teknologi. Kina har billig arbetskraft och en enorm marknad. Men trots den dramatiska ökningen i handel och sydkoreanska investeringar i främst nordöstra Kina oroas Sydkorea av att de politiska relationerna släpar långt efter. Nordkorea har Kina som närmaste vän och Sydkorea vill gärna ha motsvarande relation. Li Pengs besök är en bra start, men man noterar i Seoul att det bara är premiärministern som kommer, inte Kinas president och partiledare Jiang Zemin, trots 2 besök i Peking av Sydkoreas president Kim Jong-sam. Den kinesiska delegationen ägnar sina 5 dagar i Sydkorea främst åt industribesök och att underteckna överenskommelser om bland annat flygtrafik och kärnkraft. Men den mest brännande frågan, där båda har ett gemensamt intresse, även om den inte står på någon officiell dagordning, gäller Nordkorea. Sydkorea vill gärna ha kinesernas hjälp att förmå Nordkorea att stå för löftet att avveckla sitt kärnvapenprogram. Kina vill också ha en kärnvapenfri koreansk halvö, men ursäktar sig som regel med att de inte längre har något direkt inflytande i Nordkorea. Bengt Terner, Hongkong.
Den 20 november 1994. Kina, Vietnam.
Kinas president Jiang Zemin genomför just nu ett officiellt besök i Vietnam. Det här är det första kinesiska besöket i Vietnam på högsta politiska nivå under mer än 30 år. Och det anses också markera ett viktigt genombrott för bättre relationer mellan de båda länderna.
För att ge en aning om vilka känslor Vietnam och Kina har för varann bör det räcka med att påminna om hur Kina välkomnade USAs president Nixon till Peking mitt under brinnande Vietnamkrig. En historia fylld av hat och djupt rotad ömsesidig misstänksamhet mellan Kina och Vietnam gjorde länge Asiens 2 kommunistiska stormakter till svurna fiender. Först med Sovjetblockets sammanbrott tvingades de till försoning och för 3 år sedan normaliserade relationer. Idag förenas båda länderna av tron att marknadsekonomins frukter kan trygga kommunismens fortlevnad. Besöket av den kinesiske presidenten i Vietnam, mest känd som kamrat Jiang, är väsentligen inriktad på handel och affärer. Det är enda två frågor som de båda parterna kan enas om. För den grundläggande ömsesidiga misstron har en lång historia. I nästan 2000 år kämpade Vietnam mot upprepade kinesiska invasionsföretag. I 1200 år var Vietnam en kinesisk koloni. Den ideologiska frändskap som fanns ett tag avbröts abrupt när Peking bjöd in USAs dåvarande president Nixon mitt under kulmen på USAs krig i Vietnam. Sedan dess har det varit konstanta motsättningar som flammade upp i ett blodigt gränskrig 1979. Så sent som i förra månaden rök de på varandra igen för, som de båda sa, kränkningar av nationellt territorium kring Spratlyöarna i Sydkinesiska sjön där de båda utmanar varandra om rätten till oljeutvinning. Den naturresursen kommer att bli allt viktigare de närmaste åren och många fruktar att kampen om den kan utlösa en allvarlig regional konflikt. Bengt Törner, Hongkong.